Ta det lugnt. Nu följer du med här, ung man.
Alltså, vet du vem jag är? Jag är programledare i Kick and Rush. Jag har många tusen följare på Twitter. Låt mig gå.
Rush är tillbaka, Sportexpressens podd om Premier League. Med mig, Joakim Bryström, som programledare. Och bredvid mig sitter Petter Landén och dubbeljobbar.
Ja, men det är jätteointressant att veta.
Jo, men det är så här, tänk på energin i studion att du tittar igen.
Nej, men jag, rent energiskt är jag ju här.
Ja, det är sant. Du är här med hela din liksom, being. Och
exakt, exakt.
Kropp och så vidare. Pontus däremot är bara här med sitt ansikte i en tv-skärm. Så vi säger hej.
Ja.
Pontus Wainemo.
Hej. Jag har faktiskt varit här. Tror det är lätt.
Vi kommer inte ut jätteofta och pratar om saker när det faktiskt händer någonting inom fotbollen. Så nu när vi är tillbaka.
Det är det fina med oss. Planen, alltså anledningen till att vi finns är ju bara för att vi faktiskt ska vara inaktuella och lite sena med våra avsnitt. Och det är våran USP.
Ja, alltså exakt. Det är ju intressant att när fotbollen växlar upp så är Kick and Rush liksom podden som växlar ner. Ju mer som händer, desto mer bara liksom tystnar vi. Vi har ju aldrig varit så punktliga och återkommande som under coronapandemin egentligen. Så fort fotbollen började starta upp så bara försvann vi.
Vi höll fortet när pandemin höll på. Nu liksom, är vi tillbaka på någon form av ordinarie utkast i typ minstakt. Men vi kommer ju bara prata om tre grejer idag egentligen. Vi kommer prata om revolutionen i Chelsea.
Yes.
Vi kommer prata om Harry Maguire.
Yes.
Och vi kommer börja med att prata om Leo Messi. Vad kommer hända med Leo Messi nu och varför blir det Manchester City, Petter?
Är det det? Jag är fortfarande så här. Jag är fortfarande så här om det bara är liksom det högsta spelet Messi någonsin spelat på något sätt.
Vissa vill ju hävda det.
Men man får väl ta det från början. Alltså en snabb recap. Om man mot förmodan skulle ha missat detta. Om Kick and Rush är ens enda nyhetskälla. Då är det ett förlåt. Jättesyn om er. Vi kommer så sällan. Leon Messi har aviserat till Barca att han vill lämna klubben.
Och hur gjorde han det? Det är viktigt.
Med burofax. Men det är ju också en sån här... Det är ju inte en fax. Det är det som är det tråkiga.
Vad är det för något då?
Nej, burofax är ett slags... kommunikationssätt i Spanien där någonting kan behöva godkännas av tredje part. Så att liksom, det kallas burofax om jag har förstått det rätt, men det är liksom som i USA så skulle du skicka ett brev som är underskrivet av en notarie. Så att det har ju blivit liksom så här ofrivilligt att få alla har tolkat det som att det är fax, alltså jag är inkluderat, men det verkar inte vara det, tyvärr. Alltså det verkar vara ett mejl.
Trist.
Ja, mycket, mycket tråkigt.
Men det var ett väldigt bra ord.
Ja, men han via burofax meddelat att han inte tänker vara kvar i klubben.
Kort, vilken karaktär i Asterix är burofax?
Det är ju den som håller på med uråldrig teknik, även för gallerna. Liksom boomern i gallien. Ja. Mm. Boomerfax. Och detta... Detta ska väl då vara så att Messi menar att han har rätt att bryta sitt kontrakt och gå som free agent. Barcelona verkar hävda att han har ett år till, så att det är först och främst det som ska lösas. Allting från City-håll tyder på att om Messi kan gå gratis, så att säga, utan övergångssumma, så har de crunched the numbers, som The Athletic insidern för City, Sam Lee, säger att City är intresserade. De håller på att kolla siffrorna och om det finns en möjlighet att få Messi så kommer de försöka ta den.
Ja.
Och det kommer från ganska initierade källor, vad heter han, Marcelo Broch, en sån brasilianska journalisten som avslöjade Neymar till PSG, har sagt att Messi vill till City. Så det är faktiskt ganska mycket som tyder på att det skulle kunna bli så.
Vad tror du, Pontus? Är det högt spel från Messi eller vill han verkligen gå?
Nej, det är nog högt spel. Det är ju varenda gång som det snackas om att han ska bort. Han sätter press på vart de är och antingen försöker få bort honom eller vad som helst. Jag tror inte att han lämnar. Det gör jag inte. Om han gör det så vore det ju så fruktansvärt coolt. Verkligen. Det är ju jättetråkigt att han väljer City. Men alltså jag vill ju jättegärna se honom spela i Premier League, för att det är ju den bästa fotbollsspelaren genom alla tider. Alltså den enda hellre du har sett är liksom Maradona på sin prime, för, men det var ju bara för
men då var inte du var inte född när Maradona var i sin prime. Det enda velat se.
Ja, men skicka hit honom nu menar jag. Alltså så att jag skulle uppleva det.
Okay.
För att, men han hade en massa sidogrejer, var nästan lika bra som Messi och hade en massa sidoprojekt, typ kokain och andra sjuka grejer.
Eller sköt på journalisten med luft i vär eller vad nu han gjorde en gång.
Ja, exakt. Mm. Messi är ju jättetråkig. Det enda, men han är ju den bästa fotbollsspelaren som någonsin har funnits, så det vore ju avskott. Men nej, det är klart inte kommer hända. Fortfarande så här 5% chans kanske.
Men finns det inte en oerhörd sorg? Ja, men då är jag så här att alltså, eftersom du tvekar så bestämmer jag mig för att jag tror på det. Nu tror jag att det kommer hända. Liksom, alltså, fotbollsvärlden skälver efter detta burfax. Och det kommer hända. Och den stora sorgen är att han inte kan bevisa att han kan göra det on a cold rainy Wednesday in Stoke. För att Stoke inte spelar i Premier League. Och det är ju det som gör att han ändå alltid kommer vara ifrågasatt i England. Liksom. För att han kommer liksom piska på West Brom på The Hawthorns och Sheffield United på Bramall Lane. Men han kan ju aldrig visa upp sig bortom mot Stoke.
Men om det inte blir City då, kan det lika, varför blir det inte PSG istället då?
Det är väl, alltså, det är väl egentligen ingenting som säger att det inte skulle kunna bli PSG. Det är väl egentligen frågan om PSG skulle ha råd med Neymar, Mbappé och Messi i löneväg och allting. Jag vet inte. Det kanske de har. Alltså Nasser El-Khelaifi sitter i UEFA och kan väl trixa med det.
Pengarna kommer inte vara ett problem egentligen.
Nej, men det är väl FFP i sådana fall liksom, som skulle sätta stopp. Men det har ju funnits, kommer, alltså argentinska Olé menar ju att det pekar åt PSG av ett par anledningar. Han får återförenas med Neymar, vilket han vill. Han får spela med nästa superstjärna Mbappé så att han får vara en del av hans karriär. Franska ligan, nu är ändå Messi 33 år gammal. Franska ligan, han skulle inte behöva ta ut sig så mycket i ligaspelet som han skulle behöva i Spanien, utan kan fokusera på Champions League och få lov att vinna det igen, att det är det han vill. Så Olé menar att det är PSG som ligger nära till hans och flera andra källor, både i Spanien och då Brasilien, och så pekar på City, och engelska källor nära City säger att City försöker.
Fan vad tråkigt så det är att hamna i PSG.
Ja, fast det är ju ännu tråkigare om man hamnar i så här Al-Sadd med Xavi.
Ja, men det kommer aldrig att hända. Det tror jag inte för en sekund kommer att hända.
Det tror jag kommer hända.
Redan nu?
Nej, inte nu kanske, men när han går så tror jag att det kommer bli till typ Al-Sadd.
Ja, men alltså, jag kan köpa om han var 38 år gammal liksom.
Ja, men alltså, sen tror jag att alltså, den pengafrågan, jag tror inte att det är något problem. För alla klubbar förstår ju att okej, köper vi mest, vi kan pröjsa hur mycket som helst i princip. Du kommer ändå känna igen tröjförsäljning.
Ja, ja.
Det är liksom, det finns ju så mycket att vinna i att ha honom i laget att det typ är värt det. Liksom. Sen är det klart att Hall kanske inte skulle kunna värva honom, men ja, ni fattar det.
Det vore i och för sig helt fantastiskt.
Problem. Det är nog inget problem i FFP-väg för City att plocka in honom. Liksom.
Nej, jag läste också att skulle de värva in honom så kommer de omförhandla samtliga sponsordelar de har. Alltså, men de kommer väl bli dubbelt så värdefulla, gissningsvis. Och få in Messi. Och sen så finns det så mycket som rykten på att det eventuellt är så här att kontraktet kommer utformas som ett tvåårskontrakt i Manchester och sen ett år i New York City FC som ingår i den här City Group.
Jag hatar svensk, eller internationell fotboll nu för tiden.
Nej, men det finns saker att hata, men det tycker jag också är slentriankritik. Du har ju inte någonting egentligen, Jocke.
Nej, men jag bara säger, det slutar alltid med att när man har den här diskussionen så blir det så här, ja, och sen så blir det den här dealen som blir en lösning, och så hamnar de alla i USA eller i någon jävla annan regim som hålls med någonting. Alltså, jag vet inte, jag bara... Nu, jag tappar energin här.
Ja, men så här i alla fall. Jag kan ändå känna att vi sitter och diskuterar det som att till och med du, Pontus, som känns skeptisk, måste ju erkänna att det finns ju faktiskt en liten möjlighet. Tidigare år har det varit så här, det har ju alltid, alltså så länge jag jobbar på Expressen har det så här varje sommar dykt upp som en liten notis i spansk eller italiensk press att så här, Inter är sugna och kommer försöka och Messi är liksom, han kan tänka sig att lämna Barcelona om inte det här händer. Liksom, om man alltid varit så här, det är skitsnack, ni försöker liksom kapitalisera på att det är Messi och att folk är intresserade av honom. Men liksom, Barcelona har ju liksom kommunicerat själva att Messi har begärt att få lämna klubben. Det här, vi har aldrig stått inför just den här situationen och han kan ju faktiskt sluta i Premier League.
Ja, nej, det är närmare än någonsin. Men jag tror fortfarande bara att det kommer att lösa sig, för att Messi är liksom större än vad Barcelona är.
Ja.
Även om det står Messi är en klubb, men det är ju, Messi är ju större än Barcelona. Mm. Han bestämmer ju
det. Det är för att de inte har fått in S och I med en klubb.
Nej, men alltså, en grej som är intressant med Barcelona just nu, som också gör det liksom lite mer spännande, det är ju hur, alltså, ryktena om hur Ronald Koeman har skött det här sedan han kom in då. Att han började med att ringa upp alla och ganska kortfattade och säga liksom, så här, nu ska vi göra på mitt sätt. Och framförallt bara hade ringt Luis Suarez och sagt liksom, du kan dra, mer eller mindre. Och att liksom den stämningen som då liksom piskas upp, att det liksom känns lite grann som att nu ska vi som klubb faktiskt börja sätta lite hårt mot hårt. Mm. Och när det har varit dåligt ett tag, och liksom alla Leo Messis kompisar börjar försvinna och Suarez försvinner, liksom, jag håller också med, det är liksom aldrig känt så här nära förut. Och eftersom det bara finns att vinna för City och PSG att plocka över honom, och de kommer att göra allt de kan, så liksom, ja, fan ändå. Kanske blir något den här gången.
Ja, alltså... Ja, alltså jag tror ju, om jag ska vara 100% ärlig, så tror jag mer som Pontus att det är att Messi sätt att liksom sätta press här. Jag tror inte att han är helt nöjd med hur de hanterade Suarez, att han bara fick ett samtal. Mm. Och att klubben har varit så misskött och att allting har, liksom, värvningarna har misslyckats och allting. Sen vet jag inte, jag ska säga rent så här ur ett supporterperspektiv, jag vill ju inte ha honom i City.
Varför inte då?
Det blir för mycket jippo. Det är så mycket jippo redan med City.
Ja, det,
men det blir ju ännu mer jippo om du ska springa runt en Lionel Messi där. Jag hoppar gärna det.
Mm. Gör du verkligen det?
Ja, 100%.
För det låter också som en ganska liten trött åsikt.
Nej, men alltså, det handlar ju också om så här att någonstans har det varit så här, City har lagt alla de här enorma pengarna, man hittar, försöker som supporter också hitta så här, ja, men vad är det som legitimerar den här klubben? Mm. Alltså, även om jag kan liksom inte ändra mina känslor. Jag håller på att sitta, och det kommer jag alltid göra. Så försöker man ändå hitta liksom, vad är det som jag ändå liksom gillar med den här klubben mer än det mer abstrakta som känslor är. Mm. Och det kan ändå vara så här, de har lagt stora pengar, men det har ju inte varit på de färdiga superstjärnorna. Det har ju inte varit Real Madrids Galacticos-värvningar. Alltså, Kevin De Bruyne var ju jättebra i Bundesliga, men ingen visste att han skulle bli så här bra. Agüero var en riktigt skicklig La Liga-anfallare, men han köptes ju inte från Barcelona eller Real, utan Atletico, som då inte var riktigt vad Atletico är idag. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men Messi är ju ett Galactico-köp. Och då är det liksom slut. Då är det liksom bara, ja, starta den här jävla europeiska superligan då.
Mm.
Lite det, jag känner. Jag ser hellre Phil Foden.
Ja, men den åsikten jag respekterar, jag förstår. Jag håller med om den helt också. Det är ju väldigt svårt att se när den rika klubben köper de dyraste och redan etablerade spelarna. Det är ju någonting som händer där. Det har jag varit inne på tidigare. Liksom, jag tycker att liksom, då har man inte... Det känns ju på något sätt lite renare, så jävla tråkigt ord. Men det känns ju renare när man liksom hittar och förädlar.
Ja,
än om man bara plockar. Och därför tycker jag att då passar han väl bättre i PSG då. För de är ju
precis. Eller, Skicka honom dit.
Eller att Real Madrid på riktigt bara går in och säger, nej, men vi tar honom.
Kan han göra det på en härligt tempererad dag med atlantbrisar i Bordeaux? som vi brukar undra.
Åh, det är som en tjur rakt in i nästa.
Bakfickan är tömt på S. Nykter i en vecka, oändliga sträcka. Jag kan allting om tristess. Jag går upp imorgon, jag väntar tystes.
Vad fan håller ni på?
Sjunger nu, är det väl revolution på gång och bubund.
Ja, det andra ämnet på listan då är att vi ska prata om, på tal om klubbar som en gång i tiden var väldigt bra på att köpa in och förädla, Chelsea.
Mm.
Nu har Chelsea gjort lite grann av en revolution då. Varför vi satt här i pausen, eller om ni nu hörde, det beror på hur Kim klippte det, och sjönk på en hur är revolution på gång med Bob Hund.
Ja.
Så Chelseas revolution, Petter, shoot.
Ja, men det är ju helt vansinnigt. Alltså, det är ju som, det finns ju sånt här gammal skrön om så här psykosociala eller psykologiska experiment de gjorde med så här uppskjuten behovstillfredsställelse. Att man sätter en marshmallow framför ett barn och så säger man, du kan äta marshmallow nu.
Ja, jo. Mm.
Eller så väntar du i 10 minuter och så får du 2. Och i Chelseas fall så var bara experimentet så här. De ställde en marshmallow framför dem och sa, du får absolut inte äta den nu. du får det inte fysiskt hindrade barnet från att äta den. Men nu får den ju dubbla. Mm. Alltså efter transferförbudet förra sommaren så finns det liksom en gräns för vad Chelsea kan hitta på nu. Känns det som. Och från...
Men under det där förbudet när de blev bakbundna, då blev de också matade med små marshmallowbitar under tiden.
Ja. Ja, men små injektioner.
Lite vad ska ni få?
Ja, men det var så här, de tog sånt här sockret från sån här sockervaniljbullar, du vet, sådana som man måste slicka sig runt munnen om man äter, och bara droga över dem. Så,
precis,
ja. Som ett lätt regn. Ja,
jätteberoende av socker. Man var tvungen att bara slänga sig av alla marshmallowsen. Mm.
Exakt. Så att,
men, jag ska säga bara, vi kan vara lite nyhetspodd och säga att det senaste är att de har plockat in Ben Chilwell från Leicester.
Ja, och alltså, det händer saker, känns det som, hela tiden. För att bekräftat in då den här sommaren är ju Hakim Ziyech från Ajax, Timo Werner från RB Leipzig, Ben Chilwell från Leicester. Det är de tre bekräftade. Kai Havertz verkar bara vara ett faktiskt att de ska presentera.
Jag trodde faktiskt att nyheten skulle hinna innan vi spelar in.
Ja, jag med. Jag lovar att den kommer komma ett par minuter efter att vi har slutat. Thiago Silva verkar också så gott som klar.
Han har skrivit på enligt The Athletic och presenteras imorgon.
Exakt, 1+1. Och det verkar även som att de ska värva den franska U21-landslags mittbacken Malang Sarr, som kommer närmast från Nice men är kontraktslös. Och Malang Sarr...
ska lånas ut, va?
Ja, men det är alltså bara det senaste av vad jag har hört, liksom. Och då har de ju inte ens adresserat det faktiska problemet att de inte har en målvakt värd namnet. Men det är ju en helt... Alltså jag vet inte riktigt var man ska börja. Kan inte du börja, Pontus? För du måste ha någon slags tanke om detta.
Ja, absolut. Nej, men en tanke är väl att de... Alltså det är ju... Ja, min känsla, det här är den största liksom omvandlingen av en trupp sen Abramovic tog över Chelsea. Alltså den sommaren skedde ju också såna här typer av värvningar. Och nu, det här är första gången, alltså i alla fall i Premier League, som en klubb gör en sån här satsning på en sommar. Alltså även City inräknat, jag tycker inte att de har haft så här många profilstarka spelare. Hakim Ziyech var ju en av Champions League-slutspels bästa spelare förra våren. Timo Werner, ja, men inte Lewandowski-nivå kanske, men åtminstone näst bästa anfallen i Bundesliga, där Bayern München då vann Champions League. De plockade in Ben Chilwell, som ju är, ja, man får säga det, utan tvekan den näst bästa mittback eller vänsterbacken i ligan. Och ja.
Vem är bäst?
Försöka komma på några fler, Petter.
Men bättre vänsterback än Ben Chilwell?
Ja, det är Robertson såklart. Ja,
Lukas in.
Nej, absolut inte.
Alltså jag vet inte om det är så, alltså det är möjligt att han är överlägset den näst bästa. Men det här är en helt annan diskussion. Men är Ben Chilwell så bra?
Ja, han är otrolig.
Okej. Ja, absolut.
Jag tycker att han är otrolig.
Petter
är väldigt skeptisk.
Jag tycker att han är bra, men det är liksom... Jag ska inte säga för mycket. Jag håller på ett lag som har lagt väldigt stora pengar på ganska bedrövliga ytterbackar.
Men menar du att Chelsea har betalat ett överpris för Ben Chilwell?
Nej, alltså han är 23 år, engelsman, etablerad Premier League-spelare. Och
skadad.
Alltså Leicester är inte en klubb som är särskilt stort behov av att sälja för pengar. Så att marknadspriset, 500 miljoner, för det låter faktiskt helt rimligt i dagens läge. Ja.
Det är väl den dyraste ytterbacken någonsin.
Det är en dyrare än Walker. Eventuellt lite. Någon mille. Skitsamma. Han ligger där i topp någonstans.
Precis. Men det är ju en otrolig overall. Och det ska man inte... Sen med hela... De har ju så här sålt alla sina dyngspelare. Och så rent pengamässigt så verkar det som att de inte har något problem med French Fair Play och så vidare.
Men det räknas ju också över en treårsperiod. FFP. Ja. Och då ska vi komma ihåg att förra sommaren så skeppade de ju Hazard för miljarden och så vidare. Och så vidare.
Exakt. Och så har de ju skeppat en massa andra. Men det är ju en otrolig, otrolig sommar de gör, rent på pappret. Liksom. Kai Havertz är ju, ja men, det är väl en av de här generational talents som man pratar om. Att kanske inte på Mbappé-nivå, men någonstans
fast nästan, va? Liksom. Fast nästan, va?
Ja, jag vågar inte svara på det. Jag har inte sett Leverkusen jättemycket.
Nej, men, inte jag heller. Men jag ser å andra sidan inte PSG jättemycket heller.
Nej, alltså, men Kylian Mbappé har ju liksom, vad har han gjort, så här, 100 mål, och han är typ så här 18 år gammal.
Ja, jag vet. Han har vunnit VM och varit bra.
Han har något. Nej, men och liksom, ja. Nej, men det är ju, de har ju, och så fick de ju in Pulisic förra sommaren också, vilket ju är, ja, han har ju varit Chelseas kanske bästa spelare förra säsongen. Ger honom 5 getingar i vårt ligamagasin. Spoiler.
Det är ju riktigt sjukt att du ger Pulisic en 5. Han är inte där än.
Ja, jag tycker att han var absolut en av de bättre spelarna i Premier League förra säsongen.
Ja, absolut. Men man kanske ska behöva bevisa saker över en längre period. Det där är en helt annan diskussion.
Ja, det är en annan diskussion. Men i alla fall, det är en helt otrolig, det är en helt otrolig sommar de gör på liksom, alltså det är ju nästan att det inte går att, alltså det går nästan inte att jämföra med någonting annat förutom Chelsea själva 0-5 liksom.
Men om man skulle sätta en startelva nu, så får ni väl stoppa mig om jag är helt fel ute, men som läget är nu, Kepa eller någon annan sopa i mål, det bryr de sig inte så mycket om i nuläget. Reece James till höger, Thiago Silva och Tony Rüdiger i mittbacksparet, Ben Chilwell vänster, sittande mittfält, detta är en 4-2-3-1-ish jag tänker mig, med Kanté och Kovacic, en offensivt mittfält med från vänster då med Ziyech, Havertz, Pulisic och Werner framför.
Pulisic till vänster väl och Ziyech till höger antagligen.
Ja, det kan också vara så.
Ja, det är ju inte kattskit.
Nej, men vad sätter detta Chelsea i jämförelse?
Ja, alltså offensivt så är de ju lika bra som något annat lag liksom, tycker jag. Mm. Alltså det är ju, jag tycker inte att City och Liverpool har bättre offensivt, alltså, så att säga. Alltså klart att de har ju visat mer än vad det här laget har gjort. Men det finns absolut talangmässigt, så ska jag inte säga att, alltså det, ja, med rätt, om Lampard får till det, så behöver inte det vara sämre än någonting som City eller Liverpool har.
Ja, men så Liverpool och City har en etablerad offensiv, som vi vet vad de kan, men som också har gjort det ganska länge nu, och liksom har kommit och blivit bara liksom några år äldre i vissa fall då. Och så kommer Chelsea in på det här sättet, så känns det som, om Chelsea, precis som du sa, om Lampard får kontroll på det här och verkligen får det funka, då kan det ju bli, det kan ju hända precis vad som helst.
De är också ligans sämsta målvakt, fortsatt svajigt försvar. Absolut, så mittfältet, Kovacic, Kanté är ju
väldigt,
det är ju kanondynamik liksom. Och sen offensivt är det ju ganska, det är ju ganska bra.
Ja, men alltså de har ju otroliga höjder, det ser man ju redan i det här laget, men det är så här, Werner ska också ska ju lära sig att komma in i det, precis som Ziyech, precis som Havertz. Jag ser otroliga höjder i detta Chelsea. Vi kommer se, min gissning är, vi kommer se liksom små glimtar av exakt vad de kan göra den här säsongen. Men de kommer ju ändå sluta någonstans 3-4 för att försvaret läcker fortfarande. Målvaktsposten är för dålig. Det är inte riktigt sammansvetsat helt och hållet. Jag tänker mig lite som, men säsongen efter så kommer det vara helt otroligt och titelutmanande. Alltså nästan Guardiola år 1 och 2. År 1, saker och ting skulle förändras, det skulle struktureras om. City slutade 4, förlorade bland annat med 4-0 mot Everton. Men sen året efter, 100 poäng, helt omutbara.
Men det är också lite grann som Liverpool som blev riktigt bra först när de satt i mittlås målvakt. Mm. Alltså det var då det verkligen tog det där extra klivet från vad de var. Så att det här är ju, det är ju laget att titta på, verkligen.
Ja, och efter ett par säsonger där det har känts som att det har handlat om ett eller två lag i toppen, så tycker jag det är superkul. Det är nästan tråkigt. Nej, jag kunde inte hålla masken. Det är jättegött att United håller på att fucka upp Jadon Sancho fullständigt. Jag var på väg att säga att det var jättetråkigt att de inte fick det, så det kunde vara ett four horse race. Nej, men det är bara roligt.
Ja, som sista ämne idag ska vi prata om domen som har fallit mot Harry Maguire, som alltså dömts för grov misshandel, våldsamt motstånd och försök till muta polisen nere i Grekland. Och det var ju då i fredag som han greps efter en festnatt där hans syster Daisy av 2 män hade injicerats med någonting som gjorde att hon svimmade, och sen så blev det bråk. Men sen så kördes de i alla fall vidare till polisstationen efter det här bråket, där polisen hade kommit in, och sen försökte mittbacken helt enkelt övertala polisen att släppa dem upp betalning av en viss summa pengar. Så att han försökte då muta polisen. Och domen föll, och han, vad var han dömdes till? Var det villkorligt att han åkte inte i fängelse, men det var 21 månader i fängelse han fick? Var det inte det?
21 månader i fängelse.
Ja, Som man inte behöver sitta då, men liksom ändå. Så det är ändå liksom, det var inte så att han fick böta lite grann, utan det här är ett brott som han faktiskt åkte dit för på riktigt. Och sen så har de överklagat, så vi ser hur det slutar. Men efterspelet i allt det här har givetvis inneburit att diskuteras huruvida han kan vara lagkapten, vad kommer bli hans roll i det engelska landslaget, och så vidare och så vidare.
Han fick ju kicken från engelska landslaget till och med, eller blev bortplockad ur truppen.
Från träningsmatcherna som ska vara nu. Så vi pratar ändå så här att the good guy Harry Maguire, som ingen hade en åsikt om, som alla trodde var liksom ganska ren och vit som snö, har helt plötsligt blivit en person som alla helt plötsligt tycker är lite persona non grata i engelsk fotboll.
Det är inte riktigt sant, ska vi säga. Alltså, i fotbolls-England så försvarar ju alla honom, i princip. Han har ju försvarat, alltså, alla spalter i tidningarna försvarat han. Av alla kollegor försvaras han, och det folk har ju verkligen gått ut och liksom, nej, vad hade du gjort om din syster hade blivit stucken med en nål och svimmat? Förmodligen inte mutat poliser, men det har ju varit väldigt mycket försvarstal mot Harry Maguire. Det är ju främst, skulle jag säga, ja, men i Sverige typ, som det har varit, som man har varit hård mot honom, och även liksom rivaliserande supportrar till viss del liksom. Men han har också försvarat väldigt mycket, framförallt av kollegor. Nej, men sen är det ju, han själv hävdar ju att han trodde att han blev kidnappad, för att poliserna var undercover, och att de ska ha sparkat på honom och sagt att din karriär är över. Medan poliserna hävdar att någon polis då ska få spark i huvudet typ, att han ska ha brottat ner dem och sparkat dem typ, och sen då mutat dem och sagt saker som Petter säger, till exempel: jag vet inte vem jag är. Jag är medlem i Kick and Rush. Jag har tusentals följare på Twitter. Låt mig gå. Så sa han inte riktigt. Men han sa att han var väldigt rik och spelade i Manchester United. Men, eller enligt poliserna. Det är väl två helt olika stories. Vad som hände vet vi inte riktigt. Men,
nej, det vet vi inte. Absolut.
Men jag tycker att man måste se detta liksom i ett annan inblick också, mer än rent brottsliga. Alltså, det är ju att i dagens moderna fotboll så mycket är liksom av det vi får ta del av spelarna är ju liksom klubbkontrollerat och allting. Alltså, via den här rättsprocessen har vi faktiskt fått lära känna människan Harry Maguire på ett helt nytt sätt. Jag tyckte det var jättespännande. Något jag inte kände till alls var, som togs upp här under rättegången, var ju, alltså, Harry Maguire anklagas ju för att ha skrikit fuck Greece inne på polisstationen, men det skulle han absolut inte göra, för att både han och hans bröder hade enligt hans försvarsadvokat they love the country and they are very keen on ancient Greek culture. Och jag visste ju aldrig att Harry Maguire hade ett så djupt och liksom genuint intresse i den antika grekiska kulturen. Så att jag
har faktiskt satt det med... trodde man ju var Joey Bartons grej.
Ja, exakt. Nej, men nej, utan det är verkligen Harry Maguire. Det kanske går brett i liksom fotbollsspelarreglerna, det vet vi inte, men vi vet ju nu med Harry. Och jag var ju tvungen att gräva djupare i det här, så jag faktiskt ringt hans bror, halvbror är det, Jens Maguire, för att ta reda på mer om det här och faktiskt prata med honom lite om den här kärleken till den antika grekiska kulturen. Och det börjar faktiskt, intressant nog berättade Jens Maguire då, att så många andra som är så här, Platon och Aristoteles, visst, hitsen är bra, tycker Harry också, men det är ju framförallt försokraterna och Thales som är Harry Maguires favoritfilosof från den antika grekiska demokratin. Och hans... just Thales, alltså, känner anekdot om någon som faller ner i en brunn och tittat upp på stjärnorna. Det tycker Harry, alltså, det har gett en bra bild att tänka hans upptagenhet kring abstrakta och överjordiska ting och förbiseendet av det praktiska och jordnära. Jag tycker en väldigt intressant tanke av Harry. Men han är ju inte så platt heller att han bara är försokratisk, liksom. Självklart inte, utan även hellenist.
Det är uppenbart.
Nej, men liksom, Jens sa det också, att man vill inte att han ska falla i liksom det facket och placeras med de andra försokraterna, bara för att han är keen on ancient Greek culture. Utan Jens bad mig också lyfta fram, alltså, kärleken till den hellenistiska filosofkulturen i Grekland, och kanske framförallt Epikuros. Det finns en myt, tycker Harry, gällande Epikuros filosofi och gällande dess förespråken av njutningar som mat och dryck samt sexuell vällust. Det håller han inte med om, det tycker han mer är hedone. Så att det vill han att jag skulle lyfta fram bara. Men det är, gud vad spännande med Harry, att han är så keen on ancient Greek culture. Det,
det är väl...
Ja, men det öppnar upp, det är en helt annan människa som vi har fått lära känna.
Och den personen kommer vi nu kanske då inte längre få se som lagkapten i United. Vad tror vi om den grejen? Kommer han strippas från den grejen? Eller kommer det vara så att vi helt enkelt bara... Ja, det är bara återgår till det normala och det här blåser över? Vad tror du, Pontus?
Han har ju liksom, han är ju också, han är inte bara väldigt keen on ancient Greek culture, han är ju också väldigt, han är ju östasiatisk religion är ju också väldigt intresserad av. Han Harry la ut en bild här efteråt där han visade öppet hur mycket han liksom har stor kärlek till Buddha med ett citat där det var tre saker som alltid kommer fram: solen, månen och sanningen, som ett citat som Buddha ska ha sagt. Och det är ju, det är inte alla som vet att det är Buddha som har sagt det, men Harry visar ändå att han har en väldigt stor intresse för den östasiatiska religionen. Så det är ju, det är också väldigt viktigt att tänka på att om vi förlorar Harry Maguire i Manchester United, då kommer vi också förlora de här delarna och den här typen av kultur och religion som vi annars inte ser så mycket av hos fotbollsspelare.
Nej, precis. Jag tycker det är ju intressant att när vi liksom, så många fotbollsspelare är så platta och delar med sig på sociala medier, great game, love the support, important three points, så har vi liksom inte bara en man som står upp för det antika liksom kunskapsidealet i den antika grekiska filosofin, utan även de stora andliga lärarna vi kan ta från det gamla öst, och Siddhartha Gautama, som han gärna vill kalla Buddha vid hans originalnamn. Jag ringde faktiskt upp Claes Malmberg, som ingår i samma buddhistiska församling som Harry Maguire, för att få reda på om det finns fler citat från Buddha eller Siddhartha som Harry uppskattar. Och då är det bland annat den här: borrare formar brunnar, bågmakare formar pilar, snickare formar trä, och den vise, han formar sig själv. Ja, det tål att tänkas på. Jag tycker faktiskt att vi ska rikta ett litet tack till Harry som öppnar upp för att vi kan, för även vi fotbollsälskare kan få lov att ta del av den här visdomen. Det är väldigt stort av honom. Med det sagt så vill jag berätta att jag och Pontus nyligen var med i Dobbtvs Quizaleta och mötte Sportbladets Sillypodd. Det kommer att komma ut senare under hösten, och vi vill jättegärna att ni tittar på det och stöttar oss. Och tack för att ni tunar in på den här podden som aldrig kommer ut när man tror att den ska komma ut, utan den dyker upp lite när den dyker upp. Med det sagt... live long and prosper.
Live long and prosper. Det är där du landar. Herregud. Hånar Harry Maguire och landar i Star Trek.
Det är Harry Maguire-nivå för fan.
Det är Harry Maguire-nivå.
Live long and prosper. Hej då. Tack för att ni lyssnade.
Vi kan inte avsluta med Star Trek-citat. Det går inte. Jag hatar Star Trek, men vi gör det ändå.
Nej. Vi kanske ska ge en någon form av seriös take på Harry Maguire- eventuellt. Och då kanske man ska säga att det är tre saker som alltid kommer fram. Nej, det här blev för flojigt. Jag får faktiskt be om ursäkt för det. Men det här är rent, om jag vänder tillbaka till det Jocke frågade om det här kommer att påverka honom som var kapten i Manchester United, så kommer det absolut inte göra det. Det här kommer att vara överdelat på typ 3 veckor, och då kommer alla glömt bort det typ. Men vi ska ändå komma ihåg att det här är samma säsong, eller inom samma år, som It's Rebecca Vardy och Harry Maguire is keen on ancient Greek culture. Det här är liksom det största året som någonsin har hänt. Vi kommer aldrig att få vara med om två så stora nyhetshändelser i våra liv.
Och när man trodde att Wayne Hennessys frusna ögonblick var någon slags höjdpunkt, vad man inte visste vad som komma skulle, alltså.
2020, vi älskar er.
Premier League har tidigare bjudit på så här klassiker som Hazard säger strawberries eller Shrewsbury.
Ja.
Det är ju ingenting i förhållande till det här. Inte ens Joey Bartons cigarett i ögat på vem det nu var. Var ju någonting. Det här är ju liksom, det här är ju det största som har hänt oss.
Ja, jag är benägen att hålla med. Men om vi ska sluta, kan vi inte göra som Sopranos, bara sluta mitt...
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.